Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hallå där alla underbara älskade Podmi-prenumeranter och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän. Vi är framme vid avsnitt nummer 463 av den här podden och veckans gäst är helt unik. Hon har nått världseliten inom både simning och boxning, men hon har också en del skandaler och rubriker i bagaget. Och i veckans episod så går vi till botten med allt detta. Vi går igenom hennes livshistoria som en riktig berg- och dalbana, och det här var väldigt intressant. Och sist men inte minst är hon ju bokaktuell, och detta snackar vi också mycket om i detta avsnitt. Ja, veckans gäst är min underbara kompanisvankompis Mikaela Laurén. Och det här var nöje, för hon är verkligen, verkligen härlig. Jag heter Nemohydén på Instagram och min mail är nemohydén@gmail.com om ni vill mig något. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nu ska jag inte babbla mer, nu drar vi igång veckans avsnitt. Här kommer nu Nemo möter en vän, avsnitt nummer 463, med den underbara Mikaela Laurén. Men först kör vi en liten jingel. Då kör vi Nemo möter en vän med en riktig vän.
Ja, en riktig vän faktiskt. Ja, det känns så.
Vad fint. Alltså, det här podden brukar vara att man kanske lär känna folk, men vi känner ju redan varandra. Ja. Vad skönt. Mikaela Laurén, välkommen hit.
Tack så jättemycket, Nemo.
Hej, hur mår du?
Jag mår bra. Det har varit lite stressigt, lite mycket i livet sista tiden. Men det känns som att det börjar lugna ner sig. Mm. Jag ser ljuset. Ja.
Men du, vet du, vad är det som är stressigast? Det är väl att boken precis nyss har släppts, eller hur?
Ja, alltså det har varit jättemycket med bara först och främst att få boken klar. Och sen, ja, så har jag blivit mamma. Och livet som mamma är kanske inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Det tar ju otroligt mycket mer tid. Det är ju helt fantastiskt att ha fått en dotter. Men det tar tid. Mm. Så att det är svårt att liksom få till livet liksom. Mm. När man har andra saker också. Jag har ju inte bara boksläppet och familj, utan jag har även andra jobb och åtaganden också.
Men det där är intressant, det som du är inne på, just det här med att föräldraskapet, det som var den största, alltså överraskning är ett konstigt ord, men just det här att det är konstant.
Ja.
Alltså man fattar ju inte det innan på något sätt, men när man väl skaffar barn, det är liksom 24-7, det är hela tiden.
24-7, och så kommer det vara typ 40 år nu framöver tills jag blir pensionär.
Ja, men det vet, och det är ju så här, mamma, så shit, det är verkligen hela tiden liksom.
Ja.
Inga breaks.
Nej, det går inte, särskilt när de är så himla små. Nej. Som Nikita är ju precis 2 år fyllda. Mm. Och det är ju liksom, hon kan ju inte underhålla sig själv knappt. Mm. Jag har ju skämt bort henne. Alltså på ett sätt känner jag mig som världens sämsta mamma. För att jag orkar liksom inte. Det känns som att jag är för gammal för de här diskussionerna. Och orkar inte ta tjatet. Så jag bara, nej men du ska inte ha den. Och så tjatar hon och så blir hon ledsen. Och så vill jag bara göra henne glad. Och jag orkar inte med gnället. Och så bara, okej, jag tar den då. Mm. Men jag straffar ju bara mig själv. Så att jag vet att jag måste börja liksom sätta ner foten. Och ta de här diskussionerna och konflikterna lite mer. Men både för hennes skull och min skull.
Ja, men är inte det varje förälders dilemma på något sätt? Den här, vilka fight man orkar ta.
Ja,
det är det svåraste på något sätt, gränssättningen. Det är ju det, jag tycker det i alla fall.
Jättesvårt. Och det är så sjukt, för att jag hade en bild av att jag skulle bli ganska sträng mamma. Att så här, mitt barn ska minsann ha regler och rutiner. Och det ska inte bli någon bortskämt snorvalp. Och sen blir jag liksom helt tvärtom. Mm. Jag känner liksom inte igen mig själv. Alltså det är så sjukt. Ja, jag har blivit en sån där mamma som liksom, som man pratar skit om bakom ryggen typ. Så här, gud, det är ingen ordning på henne. Och liksom, hennes ungar får göra vad de vill. Mm. Och nu är jag där själv. Men jag är i varje fall medveten om det. Och jag försöker lite smått och liksom sätta mer regler. Och liksom ha lite mer ordning och reda.
Det är väldigt kul det där. För det var ju exakt som du säger. Att när man inte hade varit själv så kunde man ju nästan
nästan inte se ner, man kunde så här sucka lite åt föräldrar som bara gav sina barn allting. De gav sina barn en glass för att vara tysta på tåget och så här. Och nu är det bara så här, igenkänning liksom.
Ja, det är verkligen så alltså. Och så blev jag så sur första gången och fick en glass av min mamma. Och det är ju så, en mormor ska ju skämma bort liksom. Det var så här, hon ska inte veta vad glass är, eller när någon i familjen gav henne Coca-Cola liksom första gången. Men sen jag har ju bara gett upp nu, ja, men nu vet hon ändå vad det är liksom. Så vill hon ha en glass någon gång ibland så får hon det. Men i början var jag så här, nej men mitt barn ska inte äta massa socker onödan, och det ska ta lång tid innan jag introducerar det, och liksom, ja, det är ju kört.
Ja, alltså jag tror bara man får göra så gott man kan. Ja. Det, och vara snäll mot sig själv liksom, när man kanske inte lever upp till den där perfekta föräldern som man vill vara. Det går ju inte ändå liksom.
Nej, jag har förstått det. Och jag tror ändå det viktigaste föräldraskap är att ge kärlek. Mm. Kärlek och tid. Mm. Det tror jag är liksom prio ett. Mm. Men sen är det självklart mycket andra saker också som man måste...
Och det känns som att vi båda ger kärlek och tid till våra barn, så att vi kan väl kanske suga på det andra, det är okej.
Okay. Ja, eller hur? Man kan inte vara bra på allt. Nej. Det är någonting jag har försökt liksom lära mig att acceptera, att det går inte att vara bäst på allt. Mm.
Men du, vi träffades ju för första gången redan i höstas ju, när vi gjorde det här tramsprogrammet Herre på täppan ju.
Ja, det gjorde vi. Ja. Just det. Ja, herregud. Ja.
Men det kändes som att om man jämför inspelningarna av Herre på täppan och Kompani Svan, det är ju natt och dag såklart. Men vad jag också tänker på, det kändes som att du ändå var lite mer i bakgrunden och tog lite mer laid back roll där under den inspelningen i höstas. Att du kanske inte tog lika mycket plats. Och det, jag gissar att det beror på dels att det var så hysteriskt många deltagare. Det var ju kaos. Men var det också något du gjorde avsiktligt eller?
Alltså jag var inte så jättetaggad på det programmet. Jag tyckte det var rätt tramsigt.
Det kändes.
Gjorde du det?
Ja, men tycker det.
Ja, nej, men alltså jag var så här, jag bara, ja, men varför gör jag det här egentligen? Det kändes lite nästan som att jag blev övertalad. Ja. Att jag kände mig så här, fan, jag vill inte vara här. Men jag gjorde ändå liksom så gott jag kunde, men jag brydde mig inte så mycket när jag åkte ut. Jag tyckte det var ganska skönt faktiskt.
Ja. När alla andra liksom var hysteriska. Det var Let's Dance-deltagare som dansade, och det var Dolly Style-tjejer som sjöng. Och så satt Mikael Laurén i ett hörn bara så här. Vad gör jag ens här?
Ja, ja, men, vad är det här? Ja, men det var lite så hysteriskt. Det var lite för överdrivet faktiskt. Jag är glad att jag tackade ja och var med och fick uppleva det. Men jag var också ganska glad när jag åkte ut. Mm. Ja, om jag ska vara ärlig.
Det är lite skillnad på det här och på det andra programmet vi gjorde ihop.
Ja, gud. Alltså det går ju inte att jämföra. Det är ju natt och dag. Ja. Det, jag menar, Herre på täppan var ju med tramsprogram.
Ja.
Så här konstiga tävlingar liksom. Mm. Och Kompani Svan var ju på riktigt. Mm. Det var ju mer djupt liksom, och vi lärde ju verkligen känna varandra alla i produktionen. Alltså, men vi bodde ju tillsammans 24/7 liksom, samtidigt som vi utsattes för men tuffa uppgifter liksom. Mm.
För att nu har ju Kompani Svan gått på Discovery och Kanal 5 i några veckor här, och vad tar du med dig främst från den inspelningen, och vad tycker du var liksom roligast och mest utvecklande, och vad var absolut tuffast och jobbigast?
Alltså det är svårt att sätta fingret på. Jag menar, hela upplevelsen i sig var ju fantastisk på många sätt, samtidigt som den var väldigt jobbig. Men det jag tar med mig mest tror jag nog ändå är den här gemenskapen vi fick. Att vi var 10 personer som egentligen inte kände varandra vidare väl. Vi sattes ihop och bodde liksom, först och främst var det ju 5 och 5 i varje rum. Och vi fick liksom sova tillsammans, gå upp. Hjälpas åt och liksom lösa uppgifter tillsammans. Alla var långt hemifrån, saknade familjen, men att vi pushade varandra så otroligt mycket. Både genom liksom motgångar och ändå gratulerade varandra för framgångar, och när folk klarade av tuffa utmaningar. För mig så har jag ju saknat lite, jag är ju ändå gammal idrottare, den här gemenskapen som man känner, att man tillhör ett lag på något vis, det hade jag saknat, och det kändes som att man fick en del av det liksom. Mm. Det var fint.
Och vi delade ju logement ju.
Det gjorde vi.
Du, jag, Marcus Granseth, Isabelle Adrian och
Glömpa.
Glenn Hysén såklart. Fan vad han var viktig där, kände jag, som en slags comic relief på något sätt. När det verkligen var som tuffast där och man led, så var det så skönt att ha någon som han, som är så obrydd och ångestfri och bara dra någon plumpt skämt liksom.
Han var faktiskt väldigt viktig för oss allihopa, tror jag. Han var lite som så här, med legenden, och fick oss alla och liksom bara slappna av på något vis. Och han hade ju sina skämt som han drar, sina göteborgsskämt liksom. Mm. Och var ganska obrydd, som du säger. Men ändå så tog han allt så seriöst. Mm. Och bara, nej men det är bara att bita ihop. Jag menar, han var ju äldst av oss alla och hade liksom lite skador. Men han var ändå så här, nej men jag ska bara göra mitt bästa liksom. Så får vi se hur långt det räcker.
Det var coolt att se hur hans elitidrottsmans vinnarskalle slogs på när det blev hett. Alltså vissa tävlingar som kommer visa sig i programmet. Alltså det är liksom så intressant att se hur han går från den här glada gamängen från Göteborg som inte bryr sig om någonting, till den här järnvinnarskallen som bara ska ta sig mål.
Ja, han vägrar ju ge sig. Mm. Han skulle aldrig ge sig. Mm. Och det är jävligt kul att se att det liksom aldrig försvinner. Mm. Den här kämpaglöden liksom.
Sen är det ju inte klokt hur folklig och känd han är. När vi gick på våra marscher där. Alltså, varenda hela människa bara, Glenn Hysén, han var den enda som folk brydde om.
Alltså det var ju aldrig någon som bara, åh, Michaela Laurén. Alltså inte en enda gång.
Nej,
det var bara ju liksom, Glenn Hysén. Ja, Glenn Hysén, och så var det ju, vad heter det?
Antonia.
Ja. Och hon är också så stor bland liksom tonårstjejer med sin YouTube-kanal.
Ja.
Så man kände sig ganska så här betydelselös där. Man bara, vem är jag egentligen? Vad gör jag här?
Men de två var ju kända än alla andra tillsammans, kändes det som.
Ja, men verkligen.
Ja. Nej, men det var ju, alltså, det här programmet också. Jag tycker ju så här, det man har sett av det hittills är så här, jag hoppas det kommer framgå mer hur pass tufft det var. För det känns som att vi har en bild, för att vi var liksom där. Men jag vill också att det ska nämnas att vi liksom hade så här 18 timmars dagar, att vi sover 3 timmar per natt. Så här, jag vet inte om det kommer framgå.
Nej, det är jag lite orolig över också. Att folk kanske jämför med Elitstyrkans hemligheter, där man ser hur riktigt jävla tufft det är. Och det här var ju tufft på ett annat sätt.
Ja.
Men vi hade ju otroligt långa dagar. Alltså vi gick upp vid 5:30, förutom du då, som vaknar 5 varje morgon. Men jag som är egentligen inte en morgonmänniska fick ju gå upp vid 5:30 och tyckte det var jättetufft bara det. Och så vissa dagar var vi färdiga vid liksom 11-12 på kvällen, natten.
Mm.
Och var helt slut. Och hade hela tiden en kamera i ansiktet. Och man ska sätta sig ner och göra intervjuer samtidigt som man ska vara trevlig mot sina kamrater. Och man ska göra utmaningar och man ska gå långa marscher. Alltså det var ju fullspäckade dagar. Mm. Alltså det var ju tufft mentalt.
Också det här att man har 0% egen tid.
Ja, gud.
Och alla vi som är där är liksom vana vid att ha ett ganska fritt schema och ganska fritt liv. I alla fall när barnen är på förskola då. Men ja, du fattar vad jag menar.
Ja.
Den omställningen var ju tuff alltså.
Men det tycker jag ändå att vi alla klarade väldigt bra.
Mm.
Alltså för att jag tror att vi alla var i samma båt. Och alla liksom gav varandra den spacen, kändes det som ändå. Eller för mig.
Ja, ja. Men det som slog mig också när jag såg program 1 framförallt var det här med att, alltså det som vi upplevde som var där, det som var till exempel, om vi säger fystesterna, det var ju som en hel dag för oss. Det var ju flera timmar i alla fall.
Och här såg det ut som var 5 minuter liksom.
Okej, nu hänger de i en stång, 12 sekunder, så det är klart. Man bara, va? Det bara svishar förbi liksom.
Ja, nej men så kommer det nog vara under hela programmet. Att allt kommer, jag menar, det vet man ju själv. Jag menar, de gjorde ju en tv-serie om mig för x antal år sedan.
Mm.
Och det var ju så, varje episod var 14 minuter som visades på SVT. Och det kunde vara liksom en veckas tid. Och så blev det nedklippt till 14 minuter. Så att det är någonting som jag ändå så här har lärt mig, att så här, man får bara acceptera att det ser mycket kortare och snabbare ut än vad det egentligen är. Men det är ju rätt för oss att veta som var med om det. Men för andra kanske bara, ja men det där ser inte så tufft ut. Det var ju enkelt, det tog ju bara några minuter.
Mm. Nej men det är ju så. Och man är ju ganska utlämnad när man gör tv. Att man har ju noll kontroll över resultatet.
Ja.
Det är ju så.
Det är lite skrämmande faktiskt. Ja. Man vet inte hur man kommer framställas. Nej. Och jag såg ju, som i episod 1, jag såg ju rätt sur och bitter ut och liksom verkade inte alls glad att vara där. Och i och för sig så var jag kanske inte så jättetaggad på att åka dit, för det var första gången jag lämnade min dotter. Jag var väldigt orolig och ledsen och tyckte det skulle vara jobbigt att vara borta från henne. Jag hade lämnat henne 2 nätter bara innan jag åkte dit, totalt på 2 år. Men jag såg inte speciellt glad och trevlig ut i programmet. Och då var det så här, gud, hur kommer det här se ut? Liksom, se ut som en så här tjurig människa som inte alls är trevlig. Liksom. Mm. Ja, men man har ingen aning om hur de klipper.
Och det är ju någonting med tv som är lite läskigt på så sätt. För att det kan ju bara, liksom, vissa stora saker som man är med om kan ju bara försvinna helt. Och man är ju ganska utlämnad, man är maktlös. Men det är också ett avtal man skriver på när man är med. Och vi vet ju om det här också.
Ja, självklart. Ja.
Men det är ändå lite läskigt. På något sätt, lite
ja, men det är därför man
får bra betalt.
precis. Ja, det är tur att man får betalt för det i varje fall. Om man nu kommer göra bort sig för hela svenska folket. Vi får hoppas inte.
Skulle du gjort om det?
Jo, men det skulle jag faktiskt. Mm. Just när jag var mitt i det så var det lite så här, men gud, varför gör jag det här egentligen? Liksom, det var ju tufft, det var många dagar liksom, det var lång tid att vara hemifrån. Men jag skulle göra om det lätt. Mm. Men alltså jag skulle inte göra det igen, men om jag inte hade gjort det så skulle jag göra det, för det var en jävla upplevelse.
Vi hoppas på en fortsatt succé för programmet. För säsong 1 var en succé.
Ja.
Det därför blev en säsong 2 med dig och mig då. Men om det nu blir så här 10 säsonger så kanske kommer det så här best off sen.
Ja, eller hur?
All stars.
Ja, det vet jag fan om jag skulle ställa upp på det faktiskt. Nu har man gjort det en gång, det får räcka för mig.
Ja, jag fattar. Men du, nog om Kompani Svan. Det är ju kul att prata lite om det, för att vi båda möttes ju där. Men det är ju ännu roligare att prata om ditt liv och din bok. Och det är ju en stor grej att släppa en bok. Det är ju lite, alltså för mig personligen som också gjort det, så är det ju någonstans, ja, men det är lite av en milstolpe i livet blir det ju.
När ja.
Boken ska ner liksom, eller livet ska ner i skrift liksom. Berätta om projektet och hur det började och hur det har känts och hur det känns nu.
Alltså, först och främst så är jag väldigt nervös över hur det kommer tas. Det är ganska utlämnande att skriva en bok och berätta om sitt liv och sina känslor och vissa saker gå ut med som jag liksom inte har nämnt tidigare. Så att det är skrämmande, men det är någonting som jag ändå har känt på något sätt varit ett måste som jag velat göra under lång tid. Jag har varit på väg att skriva en bok i 5 år, men det har liksom inte blivit av på grund av olika anledningar. Så nu var det ändå tid och det var lite som att säcken var knuten liksom, nu när jag har lagt av med boxningen och fått barn, att så här, ja, men nu kan jag liksom berätta om alla delar på något vis. Men det är en tuff process, för att du gräver liksom tillbaka i det som har varit och det öppnar upp många gamla sår liksom. Mm. Och man slängs tillbaka i svåra stunder. Så att ibland så har jag liksom, ja, men du vet, börjat gråta när jag själv har läst vissa saker ur boken, för att jag får tillbaka känslorna. Och det har varit tufft. Mm. Men jag tror också viktigt för att kunna släppa och gå vidare.
Har det varit svårt för dig att avgöra vad som kan vara med och inte? För att jag antar att vi alla människor ändå har en slags, man har ju en gräns.
Ja.
Man kan ju inte berätta allt, det är omöjligt.
Ja.
Då skulle man ju bli cancelad för alltid. Nej, men du förstår vad jag menar.
Ja, gud ja. Alltså, jo, nej, men det har varit svårt. Jag är ju en väldigt öppen, ärlig person. Och ibland så vill jag berätta lite för mycket. Vilket kanske skulle straffa mig. Jag menar, vissa saker gör man ju som man kanske inte kan stå för sen efteråt. Men det är också så man växer och lär sig av sina misstag. Att sen försöka göra om och göra rätt liksom. Men det har varit svårt att veta vad som är okej att berätta och inte berätta. Men jag tror att jag ändå har kommit fram till en ganska bra balans. Och sen får man väl se om man släpper en bok till liksom, med lite ändå mer smaskiga detaljer. Börja lite smått.
På dödsbädden kan man skriva den här.
Eller hur?
Osensurerade versionen.
Ja, precis.
Ja, då kan folk hängas. Riktigt.
Ja, men det som har varit läskigt är väl att dels berätta och gå ut med att min pappa har varit inblandad i det här. Mm. Och det har jag inte gjort tidigare. Av respekt till honom liksom.
Ja, men hur gick det snacket liksom innan? Och, alltså hur växte det beslutet fram?
Ja, men alltså, vi har väl alltid båda två sagt att på något sätt måste det ju komma ut liksom, hur det verkligen var. Men jag tror också att han har inte velat sitta på kåken. Men han är så gammal nu också och få ett straff för det här om man inte behövde liksom. Mm. Sen kan ju folk tycka att man är dum i huvudet liksom, för att man inte tar sitt straff. Men för mig var det viktigt att inte gola, som man säger.
Men när
ja, i min värld. Jag är ändå uppvuxen i Enskededalen liksom. Och om han hade velat själv hade han kunnat kliva fram liksom och ta på sig sin del. Men jag vill inte vara den som sätter dit honom, för det skulle inte rädda mig. Det skulle inte göra att jag skulle få mindre straff, utan det skulle bara göra att han skulle få ett straff också. Mm. Så att jag tycker alla människor får ta sitt eget ansvar. Mm. Och han valde ju inte göra det.
Men jag tänker så här, jag tror många lyssnare är nyfikna på vad du pratar om nu. För att kontexten är inte glasklar, alla har inte stenkoll på din story liksom.
Nej,
och jag tänker att eftersom att det här är ett bra fönster för att ge en liten teaser för boken, för att folk ska kunna vilja köpa den och få hela storyn. Vi har ju tid, om du berättar en liten story från boken, ska du berätta historien om pappa och det, eller blir det för långt tycker du?
Jag kan berätta lite kortfattat bara, ja. Liksom. Så kan man ju få läsa mer om det sen.
Precis, men, för då kanske folk känner så här: shit vilken spännande story, den här boken måste jag köpa.
Ja. Ja,
för jag har ju hört storyn, jag fick ju höra under inspelningen och den är ju ganska otrolig. Alltså.
Ja, det är alltså... För mig har det ju blivit, alltså det är ju mitt liv nu liksom, eller jag har ju varit med om det, så att för mig är det... Ja, jag ska inte säga en självklarhet, men för mig har det blivit liksom en normalisering liksom. Mm. Jag är uppvuxen med en pappa som alltid tränat mycket på gym, varit bodybuilder och styrkelyftare, och på glada 80, början av 90-talet använde ju alla killar anabola steroider på gymmet. Det var liksom inga konstigheter, utan det var verkligen normaliserat. Man gjorde det för att bygga sig större och starkare. Det var killarnas sätt att liksom, få bra självförtroende. Att de hade stora muskler, precis som tjejer gör liksom med botox och bröstinlägg. Om man kan jämföra det på det sättet. Liksom. Så för mig var inte det något konstigt, utan med pappa tog anabola, det gjorde alla hans kompisar. Det var liksom inga konstigheter, även om jag är gammal simmare och uppvuxen med liksom, idrott, en tävlingssport. I simning gjorde man inte så. Det är en big no-no. Alltså man dopar sig inte inom idrott. Men för mig var inte styrkelyft idrott. Det var mer som en hobby. Liksom, någonting som killar gjorde för att bygga muskler. Så att jag kunde liksom skilja på de två. Så för mig att pappa brukade det var normalt. Och bara någonting man gjorde. Och när jag sen slutade simma så blev det som ett stort liksom, tomrum för mig. Jag tappade helt min identitet. Jag hade ju lagt allt på simningen. Jag hade liksom inget vanligt jobb. Jag tjänade inga pengar. Jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Hur skulle jag försörja mig? Vad skulle jag satsa på? Och då hade ju pappa börjat sälja anabola steroider. För att han insåg helt plötsligt att fan vad man kan göra pengar på det här. Alla vill ju ha det på gymmen. Och så hade han träffat några killar som sa att de kunde starta en hemsida för att nå ut till ändå fler, för att göra liksom en stor business utav det. För att det var ju enkelt att tjäna pengar på det här och det fanns en stor marknad för det. Men då behövde de någon som kunde liksom svara på mejlen och paketera det och skicka ut det. Och så fick jag ju frågan då min pappa, för han bara, men det här är krypterat. Men du kan tjäna lätta snabba pengar, du ska bara svara på några mejl, lägga ner det här i kuvert och posta ut det. Och alla tar det på gymmen och någon måste göra det. Och medan du kommer underfund med vad du vill syssla med och liksom, om du ska fortsätta plugga eller om du ska liksom söka något annat jobb, då kan du göra det här så länge och tjäna enkla snabba pengar utan någon risk. Och först var jag så här, nej men det här går ju inte, det är ju tabu liksom, jag är idrottare. Och sen tror jag att jag liksom jävligt dum. Jag är ju självklart ångest för det och mår dåligt för det. Jag borde varit smartare än så. Jag borde tagit ansvar och absolut inte gjort det. Men jag tog den enkla vägen och försvarade det med att om inte jag gör så gör någon annan det. Och det här är ju liksom okej. För att både pappa och hans vänner sa ju så här, men det här är ingenting liksom. Och det var väl någonstans att jag ville lyssna på dem för att det var så enkelt jobb. Och ingen risk och enkla pengar. Så jag gjorde det och tänkte, jag gör ett kort tag så jag kommer på mig vad jag ska göra. Och började svara på de här mejlen och tog emot beställningar och skickade iväg då anabola steroider till gymfolk. Mm. och sen så precis innan, alltså det var säkert några dagar innan jag skulle sluta. Jag höll på att vänta på att få en ersättare. För jag hade till slut sagt att jag kan liksom inte fortsätta med det här. Samvetet kommer kapp mig liksom. Jag bara, det här går liksom inte. Det här är inte jag. Jag kan inte syssla med det här. Och då skulle de hitta en ersättare som skulle ta över mitt jobb. Men jag hann inte sluta, utan jag hamnade på häktet. De ringde på dörren helt enkelt och ertappade mig med allt hemma.
Hur då? Alltså, hur fick de
det vet det? Jag fortfarande inte. Än idag. Och det här är ju, alltså, det här var ju 2005. Så det är ju nästan 20 år sedan. Och jag vet fortfarande än idag inte hur det gick till.
Har du kunnat släppa den frustrationen av att inte veta om det? Eller gnager det än?
Nej, jag har faktiskt kunnat släppa det. Det spelar liksom ingen roll hur det gick till. Jag menar, jag åkte fast och jag kan inte ändra på det. Det enda man kan ändra på i framtiden liksom. Det som har hänt, jag tror att allt händer för en mening. Jag lärde mig otroligt mycket om mig själv i och med det här, och jag tror att det också gjorde att jag sen började med boxningen och lyckades så mycket i boxningen och allmänt i livet, att jag verkligen tog itu med mig själv liksom. Och det är jag väldigt tacksam för, och jag tror inte att mitt liv hade sett likadant ut idag om inte det hade hänt. Så att hur konstigt det än låter är jag tacksam att det här hände.
Hur länge var du häktad?
Alltså jag satt ju häktad 70 dagar med fulla restriktioner. Alltså 70 dagar. Alltså bara en dag nu kan ju ge mig ångest. Alltså du sitter ju i ett rum på 6 kvadratmeter. Och allt du har är liksom en gammal träsäng med en tunn madrass, ett så här furuskrivbord och en liten hylla som sitter fast i furu på väggen liksom. Och så ett litet fönster. Om du har tur så ser du liksom någon går på gatan där nere. Du får inte prata med någon. Alltså jag fick inte ens prata med någon av de andra som var intagna där på häktet liksom. För jag hade fulla restriktioner, vilket innebär att jag får inte prata med någon, för att då kan det komma ut information som har med brottet att göra liksom. Så jag satt ju helt isolerad i 70 dagar. Den enda jag fick prata med var min advokat ibland, poliserna som kom och gjorde polisförhör ibland, och sen så ja, häktespersonalen liksom, vakterna. Och det var ju så, om jag skulle gå på toaletten, jag fick ju liksom ringa på en klocka, för det fanns ju liksom ingen toalett i cellen, utan då måste man ringa på en klocka, vänta tills de kommer och låser upp. Då för man över liksom gången till toaletten, låser in den på toaletten, och sen när man är klar får man ringa på en klocka, och så blir man tillbaka för till cellen liksom. Så att bara en sån sak var ju otroligt förnedrande. Att man kan liksom inte ens gå på toaletten när man vill och hur länge man vill. Det kändes jättetufft faktiskt.
Var det här den tuffaste perioden i ditt liv?
Det måste jag säga att det var. Mm. Absolut. Det och när jag försökte skaffa barn. Jag har haft många tuffa perioder. Det var alltså när jag missade OS var tufft. Häktesperioden och den här skammen var tuff. När jag försökte skaffa barn var tufft. Alltså många perioder inom boxningen har varit tuff. När jag har kämpat med liksom att få matcher och galor och sponsorer och förlorat matcher. Alltså jag har haft mycket tufft i mitt liv faktiskt. Men ingenting som jag inte har klarat av liksom. Jag tror att jag är ganska stark mentalt.
Jag tror du skulle säga ingenting som slår Company Svan.
men det alltså därför så här, Company Svan, visst det var tufft, men det går inte att jämföra med andra saker i mitt liv.
Nej
liksom.
Jag fattar, det fanns samma här på ett sätt ändå alltså. Men du har ju, du nämnde det här med att du missade OS ja. I simningen, trots att du hade hur många SM-guld som helst typ.
Ja, alltså när jag slutade simma så hade jag ju vunnit 16 individuella SM-guld. Ja. Jag hade slagit totalt 3 svenska rekord.
Men hur kan det vara så? Du har 16 guld och 3 svenska rekord, men du får inte bra nog för OS. Alltså det känns ju helt, är Sverige så jävla usla på simning eller?
Nej, alltså Sverige är ju egentligen väldigt bra på simning för att vara ett så litet land. Alltså otroligt framgångsrika om jag får säga det själv. Och det är väl just det också att de ställer så höga krav att det räcker inte att du är bäst i landet för att få delta på ett OS, utan de tycker att om du ska få tävla individuellt, då måste du kunna ta dig till en final på ett OS, annars har du ingenting där att göra. Det kostar för mycket liksom. Vi är så litet land, vi har inte den ekonomin att kunna skicka dit alla bara för att de är bäst i landet. Så att de tyckte att min tid måste räcka till en A-final på ett OS. Så det spelar ingen roll att jag var bäst i landet liksom, gång på gång på gång, utan de tyckte att din tid inte tillräckligt bra. Men nu gjorde jag ju liksom, jag slog ett 18 år gammalt svenskt rekord med nästan 2 sekunder på OS-kvalet 96 och blev till och med nominerad av förbundskaptenen. Han trodde på mig och tyckte att jag förtjänade en plats där. Och blir man nominerad, då brukar det betyda att då har man en plats i truppen. Det har liksom aldrig hänt att någon som har blivit nominerad av förbundskaptenen blir bortplockad. Mm. Men det hände mig. Mm. De ringde mig sen liksom några dagar senare när OS-kommittén då skulle godkänna alla som har blivit nominerade, och då hade de beslutat sig för att nej, Mikaela Laurén ska inte med. Vi tror inte på henne tillräckligt mycket. Det var tufft. Alltså det var jättetufft, och det kan jag fortfarande få mig att vilja börja gråta nu. Mm. För det var en så stor dröm för mig. Alltså så länge jag kan minnas så har OS varit mitt största mål. Och det är även om jag liksom har tagit VM-titlar i boxning nu, så är ändå OS att det är liksom, det är speciellt med ett OS. Mm. Det är väldigt speciellt.
Men du måste varit samtida med Therese Alshammar då, eller?
Exakt. Mm. Vi hade ju bestämt att vi skulle dit tillsammans. Mm. Liksom. Det var vårt gemensamma mål. Liksom. Vi ska göra OS-debut ihop 96.
Men var det vidrigt att se henne göra OS då, eller kunde du glädjas för henne och heja på henne?
Nej, men självklart kunde jag glädjas för henne. Jag har aldrig varit en bitter människa så. Men jag ville ju självklart vara där med henne. För att hon hade ju tur, om man får säga så. För att om du simmar en distans som du kan vara med i en lagkapp, då har du mycket enklare att kvala in till ett OS. Och kvalar in i en lagkapp, då får du också tävla din individuella gren, för då är du ju ändå på plats. Och hon var ju snabbast på 100 meter ryggsim, och det behövdes ju för medleylaget. Så hon fick ju en plats till OS, och sen kunde hon även tävla individuellt. För mig som simmade 200 meter fjärrsim, den sträckan finns liksom inte med i någon lagkapp. Så för mig så kunde inte jag komma med som vissa kunde vara sexa i landet på till exempel 100 frisim, om de ska kvala in till 4x100, för då vill de också ha 2 reserver. Så där kunde det räcka att vara sexa i landet och ändå få komma med på ett OS. Men för mig räckte det inte med att vara bäst, för att min gren är en gren som man bara kan köra individuellt. Mm. Så det är lite orättvist, men sånt är livet. Livet är inte rättvist. Det var ju nästan så att jag tänkte byta alltså distansen bara för att få en större chans att komma med till OS. Men det är också lite så här, sälja sig själv. Det var ju 204 jag kunde placera mig bäst individuellt på. Jag vill inte komma med bara för att komma med på en lagkapp. Liksom.
Nej. Men du, när du blev hamna i häkte och all den här skiten den här stormen. Ja. Hur upplevde du att du blev bemött från dels media men också kollegor i simningen och så? Det var ju en tid som var turbulent såklart. Men kände att många vände i ryggen på ett sätt som var jävligt smärtsamt?
Alltså det som var tufft var väl liksom att jag kände att jag hade smutskastat simningen. Mm. För att det hade ju liksom aldrig med simningen att göra, men det var ju jättemånga som trodde att jag själv hade dopat mig. Mm, men jag hade ju lagt av med simningen, och det som inte kom fram var att dagen jag blev häktad, det första jag sa var snälla gör en dopingtest på mig så att det visar att jag liksom inte har brukat det själv. Och det gjorde de, och självklart visade det ju negativt, men det har ju liksom aldrig nämnts. Men det folk ville liksom få fram var, det är klart hon har dopat sig själv, hon har fuskat sig till sina framgångar. Och det gjorde ont, men det jag ändå känner mig trygg med är att alla mina simmarkompisar visste att jag absolut inte hade dopat mig. För att jag har liksom aldrig gjort helt plötsligt fantastiska resultat, utan jag har ju legat liksom i toppen sedan 15 års ålder. Så det var inte så att helt plötsligt gjorde jag liksom, slog svenska rekord och droppade flera sekunder för att jag hade dopat mig. Så att där känner jag mig trygg, och jag tror att de flesta också vet eller visste att min pappa var bodybuilder. Så de flesta kunde lägga ihop 1 + 1 utan att jag ens behövde nämna det. Och det kändes tryggt. Men det var ju också jobbigt för att vissa då, som ja, med Therese Alshammar då till exempel, var ju min bästa vän. Och hon var ju på liksom toppen i sin idrottskarriär. Och svenska folket kunde ju inte veta liksom hur det såg ut med att jag inte hade dopat mig och hur relationen var med min pappa. Så att hon kände att hon ville ju liksom inte förknippas med mig, för hon hade ju hela sin karriär liksom som stod på spel med liksom att få sponsorer och hennes rykte utåt. Så hon tog ju avstånd från mig.
Hon vågade inte helt enkelt.
Nej, hon vågade inte, och visst kan jag ju förstå det, för hon har ju sitt liv att tänka på. Hon har ju slitit som fan för att hamna där hon var. Det var bara det att det gjorde så otroligt ont, för att jag kände mig så liten och mådde så dåligt och hade sån ångest. Sen måste man också förstå att jag satte mig själv i den här situationen, jag har mig själv att skylla. Men det gjorde ont att inte få det stödet, för att vi var så nära. Jag hade behövt henne vid min sida, och att hon kanske hade kunnat skötta lite snyggare liksom. Så att det gjorde jävligt ont faktiskt. Och det var så lite som att slänga ändå med skit på mig, kändes det som just där och då. Att, så här, att jag var verkligen en dålig människa. Eftersom hon vände mig i ryggen och att hon var ganska öppen med det. Det gjorde att så här, men då kan inte hon vara en bra människa. Så det gjorde ont. Men annars så var det faktiskt inte så många som vände mig i ryggen, och det känns väldigt skönt, för att alla vet vem jag är och alla känner mig som människa, och alla människor kan göra fel. Jag gjorde ett jävligt stort fel, och jag skäms för det och jag har ångest för det, men nu gjorde jag det, och det enda jag kan göra är liksom att inse det. Jag tog mitt straff och göra om och göra rätt. Och det är skönt att veta att mina vänner och min familj ändå fanns kvar där vid min sida och stöttade mig i det.
Man kan
de flesta.
Ja, men precis. Men man kan verkligen förstå både dig och Therese i det,
ja,
där.
Absolut.
Att hon är liksom livrädd, för att hon är verkligen på världstoppen och livrädd, ja, för att dras ner i den skiten liksom.
Ja, gud ja.
Och samtidigt så förstår man din smärta också. Så det är verkligen så här, det är en väldigt ambivalent situation.
Ja, men jag tror att så här, just där och då så kände jag mig så liten och, ja, så ledsen.
Såklart.
Och jag var liksom väldigt ensam, och jag kanske hade behövt hennes stöd mer än någonsin just där och då. Och därför blev jag också bitter och ledsen och besviken. Men samtidigt kan jag ju förstå henne. Men jag önskar bara att det hade kunnat skett på ett annat sätt, och att vi kanske hade kunnat liksom mötas utanför, bara hon och jag, och prata om det här och kanske vara hemliga kompisar.
Precis, hon hade inte behövt att ta liksom, stödja dig öppet. Hon kunde inte bli smyg liksom.
Ja, precis. Och allt blev bara lite fel där liksom. Men
ni har rökt fredspipa på äldre dagar, va?
Ja, nu har vi blivit liksom vänner igen. Och det känns jätteskönt. Det är inte så att vi liksom träffas varje helg och går ut på middagar och liksom att det är som förr. För vi var ju verkligen som systrar. Jag har ju liksom aldrig varit så nära med någon som med Therese faktiskt. Vi var som, ja, med Piff och Puff kallar de oss liksom. Det var alltid så här när vi bodde tillsammans i USA också, till och med jag gick på college där, och det var alltid så här, where is your second half, och man såg liksom mig själv utan Therese eller Therese utan mig. Så att vi var ju som ett liksom. Men det känns skönt att vi ändå liksom, nu mässar vi varandra ganska mycket. Vi har träffats på lunch och på någon middag. Det är inte liksom som förr, och det kommer aldrig bli som förr. Men det liksom, det känns ändå okej för mig. Att det är så här, jag behöver inte det heller. Jag har gått vidare, jag känner mig stark i mig själv. Men jag är ändå glad och jag är tacksam för det vi har upplevt tillsammans. För att det är inte många som får uppleva en sån stark vänskap som vi hade och haft så mycket kul tillsammans. Det är jag otroligt glad och tacksam över, hur jävla kul vi har haft ihop. Hur vi liksom verkligen växte upp tillsammans. Och att vi ändå kan liksom kanske se tillbaka på den tiden med glädje och tacksamhet idag. Även om vi aldrig kommer liksom, ja, bli riktigt lika nära vänner igen, så tror jag ändå att vi har en liksom en djup kärlek för varandra ändå.
Grundkärlek.
Ja, men jag tror det faktiskt. Eller jag har det i varje fall. Jag hoppas att hon har det för mig också.
Hon kommer att dementera i pressen imorgon.
Ja. Nej, men det är liksom, jag är en sån människa som har väldigt lätt att förlåta folk, och som alltid finns där för mina vänner. Och skulle hon ringa mig idag och säga jag behöver verkligen hjälp, då skulle jag släppa allt och finnas där för henne. Och så är det bara liksom.
Men du, efter ditt fängelsestraff och allt det här, tiden häkte och all den här skiten, så är du revanschlysten.
Ja, väldigt.
Det får man säga. Ja. Och det blir något så unikt med dig som en person som har varit på den absoluta toppen i två olika sporter. Det är ju inte helt vanligt. Har du några fler exempel på någon som har varit på den nivån i två olika sporter? Har vi det i Sverige?
Det finns väl några stycken gamla.
Kan du
alltså, ja, men vad heter han? Tumba väl? fotbollsspelare. Mm. Höll inte han på med hockey också? Eller? Ja, precis. Mm. Och sen, gud vad heter hon? We are the bobsledge team.
Ludmilla Enqvist.
Ja, precis.
På tal om att bli liksom cancelad.
Ja, gud. Och där är också så här lite typiskt nu att det hade med doping att göra.
Ja, ja men, men... man kan ju säga vad man vill om det där, men det är ju inte rimligt, de proportionerna.
Nej.
Och det är också väldigt svenskt att bara alla vänder den i ryggen från avgudad till hatad av alla på bara ett ögonblick liksom.
Ja, jag vet, det är det som är så hemskt att ibland så gör man ett misstag, då kan man verkligen bli liksom dömd för livet. Det är som så här, ja, men Paolo liksom? Roberto nu också till exempel och Anders Övergård, och det är så lätt liksom, är man en offentlig person, då kan man få ta så otroligt mycket skit för allt. Man får ta liksom allas skit på något vis.
Det är ett så otroligt hårt samhälle just nu. Och det är liksom det här folkdomstolarna och så här. Det går så snabbt liksom. Och det läskiga är att ibland känns det som att människor liksom inte kan bli förlåtna. Även om de säger förlåt, även om de sonar sina brott, det spelar liksom ingen roll. Folk vill ha mer.
Ja.
Du ska inte få synas en sekund någonstans. Du ska grävas ner i din grop och aldrig se dagens ljus igen. Det är typ den nivån.
Ja, men det är så som att folk liksom går runt bittra själva och vill ha någon att liksom vara arg på.
Mm.
För att få ur sin egen frustration på något vis, känns det som. Men jag har ju fått ta otroligt mycket skit. Jag är ju ganska osvensk mitt sätt, att jag liksom har vågat sticka ut hakan och liksom göra lite galna saker för att skapa rubriker och få publicitet både till boxningen, damsporten och mig själv.
Myggsprayen.
Ja, myggspray.
På Klara. Men det är min favorithistoria från dig. Berätta den snabbt.
Ja, alltså jag skulle ju möta Klara Svensson i rivalitetsmöte mellan två svenska tjejer då. Kände att boxningen behövde rubriker och tyckte att hon hon är inte så mycket muskler liksom. Hon är väldigt teknisk, men hon är inte den här liksom bulldoggen som slår ner folk liksom, utan hon plockar poäng. Och då skulle vi ha pressmöte och då bestämde jag mig för att ta med mig myggspray. Och så sprayade jag runt henne och sa, du slår inte hårdare än en mygga liksom.
Mm. Det är kul.
Ja, men jag tycker det är ganska roligt faktiskt.
Ja. Alltså, och det fick ju genomslag också.
Ja, exakt.
Vi snackar ju om det än idag här i podd, så uppenbarligen hade det någonting.
Ja, men är det något jag har varit bra på, så är det att skapa rubriker. Och det är jag ändå ganska stolt över. Men när jag pluggade journalistik i USA, jag vet ju lite vad media vill ha. De vill inte ha att man skakar hand och säger lycka till och må bästa kvinna vinna. Utan alltså, tidningarna vill ha rubriker och skandaler. Det är ju det som säljer liksom. Och jag har varit ganska bra på att skapa det för att ta plats liksom. Mm.
För du gjorde ju en riktigt fet raketkarriär i boxningen och blev, kan man säga att du blev bättre inom boxning än vad du var inom simning, eller går det att jämföra?
Alltså det är svårt att jämföra, det är två helt olika sporter. Simning är ju egentligen kanske en större sport om man får säga det, jag vet inte. Alltså det är ju fler som håller på med simning i varje fall än vad det är som håller på med boxning. Men det är svårt att jämföra de två karriärerna nu idag. När jag slutade simma så var jag väldigt missnöjd med min karriär och tyckte att jag var värdelös. Fastän jag var bäst i Sverige så kom jag aldrig till ett OS, så jag slog aldrig någon världsrekord. Och sen när jag började med boxning så blev jag världsmästare och då slog jag det högre. Men jag vet inte vilken karriär jag egentligen är mest stolt över. Jag tror nog boxningen, för att jag började så sent med den och ändå lyckades mot alla odds. Liksom. Jag menar, jag var 31 år när jag började tävla i boxning. Det är väldigt, väldigt sent. Mm. Och att jag liksom lärde mig en ny sport och ändå kom så långt med egen maskin nästan, kan man säga. Jag gjorde egna galor och liksom slet för sponsorer. Jag hade liksom inget riktigt stöd. Men jag var så revanschlusten att jag bara krigade mig fram liksom. Så det är jag nog mer stolt över faktiskt.
Tror du att boxningen, alltså karriären där, tror du att din dom och allt skit med den där anabola steroider-grejen, att det låg dig i fatet, att det var någonting negativt och hindrade kanske olika sponsordeals och så, eller blev det snarare någonting positivt i längden, för att du kanske hade lite såhär, du hade ganska badass aura och något stökigt förflutet, att det kunde vara någonting bra?
Ja, nej men alltså, både och. I början var det otroligt svårt att få sponsorer, för att jag hade liksom stämpeln på mig. Det var alltid så här, från fängelset till ringen. Det kunde aldrig vara så här, från simhallen till boxningsringen. Utan det var alltid så här, man ville alltid trycka på att jag hade suttit på kåken. Och sen så tog man alltid upp att jag hade åkt fast för dopingbrott. Och att jag åkt fast för dopingbrott, då kan man ju lätt liksom lägga ihop ett plus ett och tro att jag själv har dopat mig. Och det var det som var så tufft, att folk trodde att jag hade fuskat själv. Inte bara att jag hade liksom distribuerat det till andra, utan att jag själv hade brukat det. Och det var tufft. Att folk ville inte beblanda sig, stora företag ville inte beblanda sig med doping eller med fängelsekunder, om man får säga så. Så att, och sen kvinna i en kampsport också, svårt. Jag fick inga sponsorer alls i början och slet och slet och slet. Jag jobbade extra, jag hade liksom 5 olika jobb bara för att få det att gå runt och för att kunna satsa på min karriär. Och det är sånt som folk inte vet. Jag menar, hade jag varit så framgångsrik som man utan gammal fängelsedom, så hade jag ju liksom kunnat tjäna stora, stora pengar. Nu var det liksom mer att det som drev mig var ju inte pengarna, utan bara att lyckas och få revansch. Så att jag jobbade extra i matvarubutik vissa kvällar i veckan, på helger. Jag jobbade som dörrvakt och stod uppe liksom i dörren till 5:30 på morgonen. Och sen så jobbade extra som personlig tränare, som gruppinstruktör, samtidigt som jag skulle träna för att liksom utvecklas. Jag skulle arrangera egna galor, jag skulle söka sponsorer, jag skulle göra det ena med det andra. Alltså det var otroligt tufft. Men jag tror ju att mitt förflutna, i och med att jag fick så mycket rubriker, hjälpte mig att få mitt namn. Att jag blev intressant. Det var ju många andra boxare som också var duktiga, men de fick inga rubriker för att de var kanske inte lika intressanta liksom.
Såg du lika badass ut när du simmade som du gör idag, och när du slår på det där?
Alltså jag har nog alltid tagit mycket plats. Både som simmare och boxare. Jag har liksom aldrig varit rädd för att stå i centrum. Och jag var ju liksom lite en filur som, ja du vet, jag gillade att synas och höras och var den som liksom kunde festa väldigt mycket, var den som stod på borden och dansade, spexade mycket. Även liksom när jag tävlade så kunde jag gå och dansa under inmarscherna fram till liksom finalen. Och jag tog mycket plats. Jag kunde nog se ut som ett badass. Det var många som tyckte jag var väldigt kaxig stockholmare som simmare också. Men jag tror när man lär känna mig så förstår man att det är bara liksom ett sätt att agera utåt. Det är ju inte hur jag är som person. Jag är ju egentligen väldigt snäll, om jag säger det själv.
Så är det ju verkligen, och det är ju en fördom som man lätt får, dels med tanke på ditt utseende, hur du ser ut. Alltså du, jag tror många tänker att hon ser lite bad ut så här. Och sen så också med att du har boxats och haft lite stök i bagaget. Ja. Man slår liksom ihop allt, tänker man att du ska vara en hård jävel och rätt tuff och så här. Men jag som har varit med dig en månad och umgåtts med dig dygnet runt, alltså det är ju väldigt långt ifrån sanningen ju. Jag upplever inte alls det, men det var ju en fördom jag hade också. Och det känns som att många har den om dig.
Ja, alltså det vanligaste jag får höra av folk som är så sjuk, det är så här, men gud, du är ju trevlig ju. Att folk så tror att jag är en idiot som bara går runt och är kaxig och säger att jag ska slå ner folk på käften, och att jag har sprungit runt med så här vapen och hållit på med bål och suttit på kåken och jag har tatueringar och dreads.
Bål är ju då anabola då, så här, för er som inte vet. Det här förortstugget, är det det?
Ja, det är det. Men jag är ju lite från förorten, från gettot till Enskededalen liksom.
Ja, jag fattar.
Men det är lite roligt också att kunna motbevisa så här, en fördom liksom, att,
ja, det är fint ju. Men det som är grejen med det är att varje gång någon säger, för jag råkar också ut för det, att folk säger så här, bara, men fan, du är ju ganska vettig, du är härlig och så här, det trodde inte jag. Då blir man ju dels glad över komplimangen, men man blir också lite bekymrad över det andra. Man tänker så här, jaha, så grundinställningen är att jag är någon jävla idiot då, eller? Så det är verkligen både och liksom.
Jag vet. I början så blev jag ledsen. Alltså jag fick så mycket skit på sociala medier och det var mycket på Flashback. Folk skrev så här hatmail till mig. Folk skrev elaka kommentarer på Instagram. Och jag tog det väldigt personligt, för att jag är väldigt känslig, och det kan man inte tro. Jag är jättelätt till tårar. Alltså, jag vill ju, i grund och botten är jag väldigt osäker. Jag har liksom dålig självkänsla och jag vill mer än något bli omtyckt. Jag är som ett litet barn liksom. Jag försöker att ställa upp och vara alla mina liksom nära vänner till lags, eller även sådana som jag kanske inte ens känner. Jag vill bli omtyckt liksom, och därför tog det väldigt, väldigt tufft och hårt. Men sen efter ett tag som har lärt sig att det viktigaste egentligen är att man vet själv vem man är och vad man står för, och att ens nära vänner och ens familj vet det och finns där och liksom vet vem man är. Mm. Och det är jag ganska glad över att jag ändå har kommit till liksom insikt med. Även om jag fortfarande ibland kan ta hårt när folk tycker illa om en eller tror negativa saker om en. Mm. Det kan jag fortfarande tycka är jobbigt faktiskt. Mm.
Du pratade lite i förbifarten om det här med att ja, men entréerna till boxningen och simningen var en jävligt härlig och stor del av det.
Ja.
Att showen och så här. Kan du sakna den biten?
Det gör jag verkligen. Alltså, jag tycker ju så här, proffsboxning, mm. då ska man liksom bjuda lite på show. Mm. För mig att hålla på med idrott, det har aldrig bara varit att liksom nå resultat. Utan det är ju liksom resan dit, det man får uppleva. Alltså för mig har det alltid varit viktigt att ha kul på vägen dit. Liksom den här gemenskapen, alla möten man får, alla liksom tuffa träningspass, alla matcher, både vinster och förluster, alla resor liksom, alla ställen man har liksom, platser man har fått uppleva, alla människor man har mött. Ja, alltså det betyder så mycket för mig att jag fått uppleva. Och det här med inmarscher då, mm. Som till proffsmatcher, galor. Alltså jag älskade ju att liksom ha coola kläder på mig. Och ha artister som Dogge till exempel. Han har ju varit min sidekick, jag vet inte hur många år. Och bjuda på den här liksom showen. Och mina syskon har liksom gått med mig på inmarschen och burit mina bälten. Att liksom, vi har bjudit på show också. Det ska vara roligt. Det ska vara en publiksport på något vis. Inte bara att man går upp i ringen och slår på varandra liksom.
Är det slut med det nu, eller kommer det komma någon slags comeback framöver?
Alltså det där är en svår fråga, och någonstans måste man ju någon gång bara inse att saker, nu räcker det liksom. Grejen är att jag slutade med boxningen, inte för att jag kände mig färdig med boxningen, utan för att jag var så gammal och kände att jag ville skaffa barn. Och åren gick liksom, jag var 42 år när jag la boxningshandskarna på hyllan. Och det är ju väldigt gammalt för att inte vara mamma. Så att jag tog beslutet att lägga av med boxningen för att det var viktigare för mig att få barn. Men sen har jag alltid någonstans i bakhuvudet haft så här, ja, men jag ska göra comeback sen, jag ska göra comeback sen. Men sen när man har fått barn så inser man att det kanske inte är lika viktigt längre. Jag var ju på väg faktiskt nu i somras att göra en comeback, men det är jättesvårt att hitta tiden till att träna ordentligt, och jag vill liksom inte ta den tiden från min dotter heller. För det är inte bara kliva in i en ring och gå match, utan du måste lägga ner ofantligt många timmar. Och det är också en risk. Jag menar, du får ju smälla på käften liksom. Mm. Du kan skada dig. Och det är inget roligt att komma som en föredetting och få stryk heller, och så bara, men gud, hon borde ha lagt av liksom. Mm. Att man fortsätter och får förlust efter förlust. Det är inget roligt. Men vill jag gå tillbaka till ringen vill jag ju vinna såklart.
Det finns många deppiga försök till comeback genom åren.
Ja,
så är
precis.
Det ju.
Och det är så här, det kanske inte är värt det. Men samtidigt så älskar jag ju utmaningar. Mm. Det är ju jag älskar utmaningar. Och visa att jag, menar, jag är 47 år idag och nu har jag fått barn. Liksom. Jag var 45 när jag fick Nikita. Att kanske när jag är 48 bast. Tänk dig 48-årig kärring. Mm. Kliver upp i boxningsringen, i proffsringen, och gör comeback och kanske vinner. Alltså det vore lite häftigt, bara för att visa att det går.
Det är både och verkligen. Ja. Det är din hög fallhöjd på något sätt.
Exakt.
Men det är också otroligt coolt om du lyckas. Ja. Men det kan också bli väldigt förnedrande också.
Ja, jag vet. Och det är lite läskigt. Men jag gillar utmaningar. Men jag vet ju hur mycket tid det tar. Och nu har jag ju precis opererat mig också. Jag fick ju så här navelbrock. Alltså att mina magmuskler delade på sig under graviditeten. Så nu har jag ju precis opererat mig. Och det är ju lite rehabtid för det liksom. Att jag kan inte göra tunga lyft. Och jag kan liksom inte boxningsträna just nu. Så att jag måste först kurera mig, och sen gäller det ju att hitta den där tiden. Mm. Och min gamla tränare då, som jag tränade för mycket i Stockholm, Stefan Fernström, han är ju inte boxningstränare längre, utan när jag la av så la väl han av också i stort sett med tränarrollen. Och då måste jag hitta liksom någon som kan hjälpa mig som tränare, för att jag ska få den hjälpen och det stödet jag behöver. Så det är inte heller så lätt liksom, att både ha tiden och träna och sen få hjälpen. Och sen blir det också en ekonomisk sak också. Det är inte lätt att få liksom ekonomiskt stöd. Nu har jag i och för sig fått mig mer ett namn. Så på så sätt kanske det är enklare att kunna få lite mer ekonomiskt stöd. Liksom. För att det går ju inte att jobba liksom stenhårt och ha familj och träna 100%.
Mm. Alltså, det är mycket man vill göra.
Ja, väldigt mycket. Men det är som att jag har gjort egna galor. Mm. Och lagt ner så mycket tid. Och jag bara känner, gud, jag är för gammal för det. Jag orkar inte. Jag skulle gå in i väggen nu. Mm. Och det känner jag nu också på äldre dagar. Att jag är lättare till bristningsgräns. Jag orkar inte lika mycket. Jag har slitit och kämpat så mycket. Varit otroligt nära att gå in i väggen flera gånger. Men klarat mig. Och jag tror att nu kanske jag inte skulle det. Det var därför jag åkte till Grekland nu en vecka och bara kände att det var så mycket med det här med boken, tagit så mycket tid, suttit uppe på nätterna och försökt liksom rätta till den så gott jag kan. Och även haft mina, liksom, jag jobbar med online coaching, har väldigt många kunder där. Och jag jobbar som gruppinstruktör, som personlig tränare, som föreläsare och jag är mamma. Hur ska man hinna med allt? Liksom? Ska jag då lägga in en boxningskarriär på det då också? Alltså hur ska det gå till? När ska jag sova? Mm, ja. Jag orkar inte det, jag är liksom snart 50 bast.
Ja, du får nog lugna ner lite nu.
Ja.
Börja landa.
Jag vet, men det är svårt. Alla säger det så här, du måste lugna ner dig och stressa inte och ta dig tid. Och det har jag faktiskt gjort. Jag känner att mitt liv är väldigt annorlunda. Jag har inte alls det här gamla liksom, sociala. Förut var det väldigt viktigt för mig att umgås mycket med vänner och gå ut på middagar och gå ut på krogen och ja, men, träffa familjen. Men nu jag känner jag hinner inte. Nu är liksom min lilla familj, min man och min dotter, det är de viktigaste och mina jobb. Mm. Så att jag är inte så social längre, för jag hinner inte.
Nej. Men du, det finns ju så många stories om ditt liv. Och vi har ju skrapat lite på ytan här kan man säga.
Ja.
Alltså din historia om hur du till slut blev gravid och fick barn är ju helt otrolig. Men jag tänker att de som vill höra den historien, de får köpa din bok helt enkelt.
Ja, alltså jag tror att det är många som kanske kommer bli väldigt berörda av den delen av boken, jag hoppas det. Och att jag kan inspirera många genom den.
Jag blev jätteberörd, minns jag, när du berättade den historien för mig och några till under Company Svan-inspelningen. För det är en stark historia och en viktig historia. Och den historien och många fler finns ju i din bok som finns ute nu.
Ja.
Och heter?
Nere för räkning.
Mm.
Nere för räkning men inte utslagen utan
nej,
uppe potta.
Exakt. Ja, men spännande ju.
Ja, alltså jag är ju faktiskt väldigt nervös över hur det kommer tas liksom av folket.
Jag tror att det kommer landa jättefint och jag är superglad över att du ville komma förbi podden här och prata lite med mig om ditt liv och Company Svan och boken och allt vad det nu är.
Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma och jag är jätteglad och tacksam över att du var med under inspelningen och att vi har blivit så nära vänner.
Ja, men jättefint. Och jag vill verkligen säga det också att jag blev så glad när du typ några dagar efter inspelningen ringde och bara liksom, då tänker man direkt så här, okej, vad vill hon nu? Man tänker att folk vill någonting, men du vill liksom bara ringa och kolla läget. Och sånt där tycker jag är så himla fint när folk gör, att de bara ringer för att stämma av lite.
Ja.
Det är ju liksom vänskap på riktigt tycker jag.
Ja, men det är fan viktigt. För mig är det på riktigt.
Mm.
Alltså, du vet, vänskap är ingenting man ska ta lätt på, utan vänskap är någonting som man måste vårda.
Mm. Och jag håller helt med. Och just den här inspelningen gav verkligen vänner för livet, för att det kändes som att vi blev otroligt tajta på relativt kort tid.
Ja.
Så det har verkligen satt spår i mig på ett positivt sätt, den delen.
Man lär känna varandra på riktigt.
Mm. Man får se varandras bästa och sämsta sidor och det är inte alltid smickrande, men fan vad det gör att man kommer varandra nära.
Ja.
Så om ni vill se Company Svan så går det nu varje måndag på Kanal 5 klockan 21.00 eller på Discovery Plus. Så där kan ni se mig och Michaela härja på ett tag till framöver, förhoppningsvis.
Ja.
Den som lever får se.
Exakt.
Och köp för guds skull Michaelas bok och tack för idag, Mikael.
Tack så jättemycket.
Mm. Hej då alla älskade lyssnare, vi hörs igen nästa måndag. Puss
hej,
på er.
Hej.
Hej.